en svensk nyhetskorrespondent har lyckats få en intervju med förre Säpo-chefen KG Näss den 28 april 1994.
Först Palmemordet. Finns det handlingar som är av vikt för lösningen av mordet på Olof Palme? Handlingar som stannat hos säkerhetspolisen och aldrig nått fram till de som utreder mordet? Ja, sådana uppgifter framfördes i ett tv-program igår om mordspaningarna. Säpos operative chef under 80-talet, PG Näss, han säger till Ekot idag att alla tips som rörde mordet självklart lämnades till Palmegruppen. Men Näss medger ändå att det fanns en motvilja inom Säpo att lämna ut uppgifter.
Ja, det förekom alltså ett motstånd därför att du måste ju räkna med att det är en sluten avdelning som aldrig har lämnat ut uppgifter på det sättet som förekom.
Men då fanns det folk där hos er som inte lämnade ut uppgifter, inte lämnade dem vidare då?
Nej, de ifrågasatte om det skulle lämnas vidare. Va?
Hade du något överblick över vad som kom in som rörde Palmemordet egentligen?
Någon överblick dag från dag hade vi inte.
Det betyder då att det kunde sitta folk och stoppa undan papper och så?
Nej, det håller jag i princip. Jag kan inte tänka mig det. Därför att det
var, ja, men hur vet du det?
Ja, men det var så klara entydiga order. Nu ska man ju komma ihåg att det fanns ju olika enheter inom avdelningen. Den operativa, den tekniska och den administrativa avdelningen. Jag kan inte tänka mig att någon inom den operativa avdelningen skulle gjort så, därför att det var helt klart. De visste ju vad det gällde. Det gällde ju mordet på statsministern.
Men det försvann ju uppenbarligen papper från Norrköping.
Det har i varje fall inte återfunnits.
Hur förklarar man det då?
Ja, det, jag kan inte förklara. För jag har inte tagit del av detta.
Men är det inte ganska märkligt att Säpo i Norrköping skickar papper till Säpo hit och så försvinner det?
Ja, jag vet inte. Jag kan inte säga mer än att jag känner inte till det.
Är det vanligt att papper på Säpo försvinner så?
Nej, definitivt inte.
Men nu gjorde du det?
Ja, det sägs så.
Papper som rörde mordet på en statsminister?
Ja, det sägs så.
Men hur ska, när det så sker, hur ska man kunna lita på Säpo?
Ja, men de rutiner som vi fanns och de direktiv vi gav, de var på i sammanhanget entydiga.
Jo, men du vet samtidigt inte om de här direktiven följdes.
Ja, men det måste man ju utgå ifrån. Därför att annars är det någon som gör sig skyldig till uppenbart orderbrott.
Jo, men nu försvann ju papper också tydligen. Någon gjorde sig kanske skyldig till det.
Ja, det är möjligt alltså.
Så då kanske fler saker försvann då?
Jag håller det för uteslutet att det har gått till på det sättet.
Ja, det är PG Näss som alltså var operativ chef på Säpo under 80-talet, Lasse Johansson, intervjuade. Också den nu pensionerade Säpo-chefen Mats Börjesson förnekar att Säpo skulle ha underlåtit att vidarebefordra uppgifter till Palmeutredarna. Och på justitiedepartementet där förbereds nu tillsättandet av en ny Palmekommission som ska granska mordutredningen. Vilka som ska ingå i den här kommissionen och vilka direktiv den ska ha, det väntas bli klart i månadsskiftet maj-juni. Riksdagen har tidigare beslutat att en Palmekommission ska tillsättas, som man överlät åt regeringen att besluta när den skulle sätta igång sitt arbete.
Olof Palme här som oppositionsledare försvarar ett valnederlag i Göteborg den 20 februari 1980.
Ja, det är oklart i vad mån vilka det var som icke röstade socialdemokratiskt. Vi gick fram i stort sett i hela landet utom i Göteborg. Delvis förklarat av att vi gjorde ett mycket bra val 1976 som vi inte riktigt helt lyckades hålla. Man kan väl säga att de många kriserna, inte minst krisen på varven, kanske stämde ner modet på folk som stannade hemma. Det är en möjlig förklaring. Visserligen kunde vi inte göra mycket åt det som vi under hela den här perioden befann oss i opposition. Men om människor förlorar framtidstron så blir de allt för lätt passiva. Och då kanske de upplever en slags meningslöshet i att delta i valet. Och det tror jag är förklaring möjligen.
Du säger passiva, men i faktum är när vi tittade på siffrorna från olika stadsdelar här i Göteborg att just Boman gjorde inbrytningar i rena arbetarområden.
Ja, det tror inte jag på. Jag har tittat på statistiken i andra delar av landet. Jag kan inte den i Göteborg. Men några övergångar från socialdemokrater till moderater, det har vi efter att tittat ganska noga på statistiken icke funnit några spår av. Vi tog röster generellt över landet. Framförallt ifrån Centern och Folkpartiet. Här och där kommunisterna. Vi förlorade till men mycket till soffan, som vi säger, genom det lägre valdeltagandet. Och det drabbar oss framförallt i storstadsområdena. Och det är alltså inte så att folk får det så bra i storstadsområden att de börjar rösta med höger. Utan det är så att folk möter påfrestningar i storstadsområdena så att de inte deltar i valet. Och det är det vi har förlorat mest på. Det är alldeles klart så i Stockholm, i Malmö och jag tror också i Göteborg.
Men var det inte något speciellt som hände i Göteborg där ni faktiskt förlorade 3,5%? Göteborg var en katastrofplats för socialdemokratin sista valet.
Ja, inte förlorade vi 3,5% i riksvalet.
Men
man hade ju utom... Jag tror att hade vi alltså gått tillbaks i Göteborg bara lite grann, eller hållit ställningarna från 1976, då hade vi idag haft en socialdemokratisk regering. Eftersom vi gick fram överallt annars. Men i Göteborg har man haft exceptionella svårigheter. För det första därför att man hade alla de här kriserna i industrin. För det andra därför att man övertog ett kommunalt, ekonomiskt sett, konkursbo som tog mycket kraft och impopulära åtgärder att börja röja upp. Och för det tredje därför att man hade här mycket högljudda vänsterextremistiska grupper som alltid är i så här tillfällen reaktionens bästa bundsförvant, för de tar kraft åt att behöva hålla på med grupper till vänster istället för att bekämpa fienden till höger.
Men i såna här krissituationer så tycker man ju att det självklara vore ju att arbetarna slöt upp kring det största arbetarpartiet.
Jo, så skedde också 1976. Då krisen var som värst och då ville jag fram ett program för dess lösning. Det gick också väldigt fint i Göteborg då. Men kom den borgerliga regeringen och sen så utbröt ju krisen. Jag menar, folk förlorade sina arbeten, försvann till andra håll och då kom passiviteten. Så mönstret är i och för sig riktigt, men efter en kris så kan passiviteten komma.
I dina uttalanden efter sista valet så kunde man skönja en bitterhet över att det hade gått så dåligt i Göteborg. Har det föranlett en analys senare så att det finns några åtgärder som man ska göra i Göteborg för att föra åter socialdemokratin i ledningen för Göteborgs största arbetarstad?
Ja, vi tycker ju att vi har ett väldigt bra parti i Göteborg. Väldigt fin partiaktivitet. Jag menar, till exempel vid sista valkvällen, det möte jag hade på Götaplatsen var ju alldeles otroligt. Som visar styrkan hos arbetarrörelsen i Göteborg, trots att man ju till exempel på det massmediaområdet är så oerhört underlägsen med en stor, nästan på monopoltidning från i folkpartistisk. Men vi får istället, det är det viktigaste, att föra en politik som är till gagn för de människor som lever i Göteborgsområdet. Och det gäller att stärka exportindustrin för att skapa arbetsplatser. Och det gäller att också hålla uppe den sociala omsorgen så att man kan bemästra de påfrestningar som människor åker ut för. Det vill säga, den främsta åtgärden, det är en konsekvent socialdemokratisk politik som kan öka människors förtroende för oss.
Så den politiken som fördes under sista valperioden när ni hade majoritet här, bör man fortsätta och därmed komma fram till ledningen i Göteborg igen?
Ja, alltså, jag har ju stor beundran för den socialdemokratiska ledningen i Göteborg som ju tog över ett nästan ekonomisk katastrof och tog på sig den tunga bördan att göra en stor skattehöjning som de andra inte har tagit tillbaka. Men som socialdemokratin fick ta belastningen av. Och min förhoppning är ju att om man nu får yttra mig om kommunalpolitiken, vilket jag inte brukar göra, att den regim som nu sitter i Göteborg inte på samma sätt som den förra borgerliga regimen ska totalt undergräva stadens ekonomi.
Du talade tidigare att en bidragande orsak till siffrorna och nedgången här i Göteborg var de vänstergrupper och vänsterextremister som du sa som har dragit nytta av krissituationen och krisläget bland annat på varven och andra ställen. Och på Volvo Torslandaverken, som ju har Sveriges största metallklubb, förs just nu en bitter facklig strid. Bland annat då från socialdemokratiskt håll mot den fackliga oppositionen inför klubbvalet som kommer nästa vecka. Bland annat har de oppositionen beskylls för samröre med röda brigaderna och att de är olämpliga för fackligt arbete och så. Gynnar inte sådana här påhopp istället borgerliga krafter? Sådana här strider?
Jo, men vänta ett tag. Två saker. För det första, under valet, de här grupperna får inte mycket röster. Men de ser ju ständigt socialdemokratin som huvudfienden, så därför tog de tid och kraft under valrörelsen. Det andra, det är riktigt, jag har varit på Volvo idag och gått omkring och det var intressant att jag kände igen mig från kårhusockupationen 1968. De här ledarna för de här vänsterextrema grupperna, det var ju akademiker som nu hade dök upp på verkstadsgolvet och som jag mötte för 10 år sedan när de försökte ockupera kårhuset i Stockholm. Det är väl självklart att när sådana grupper försöker tillvälla sig makten att den demokratiska arbetarrörelsen försvarar sig och säger ifrån. Det är ett nödvändigt demokratiskt jobb som den svenska arbetarrörelsen hade tvekat inför. Jag är inte ett dugg imponerad utav akademiker som dyker upp i verkstäderna ska ställa till revolution. Det gagnar icke den svenska arbetarklassen.
Men jag menar, de fick ju, man ser en av kandidaterna på slutmonteringen. Av 2200 röster fick en ur facklig opposition 750 röster. Och det är ju inte, menar jag, alla akademiker förunnat att komma och få så många röster. Det måste ju finnas någonting mer. Det bevisar ju något mer väl att en ur facklig opposition kan få så stor procent av rösterna.
Ja, men det var ju vi kan inte yttra, men jag vet inte alls vad det var för val. Men det var ju många olika grupper. Det var ju borgare och vanliga Moskva-kommunister och Kina-kommunister och trotskister och den ledde och hans åldriga mormor som deltog i den där fackliga oppositionen. Och finns det konkreta missnöjesanledningar, så det är inte så konstigt att de kan få rösta. Men jag gjorde bara den, eftersom jag har ju gammal erfarenhet i den här branschen så att säga. Jag upptäckte ju att det var alltså de som kom på mig i ledningen här var i hög grad den typ av akademiker som jag mötte i samband med kårhusockupationen. Det är en intressant observation.
Har du någon förklaring till varför just socialdemokraterna som har ett så pass ändå väldigt stabilt grepp över facket går så våldsamt ut åt vänster och slår?
Det som har skett, så vitt jag kan, för jag följer inte här någon detalj, men det är ju något enorma anklagelser som har riktats mot de socialdemokratiska fackliga företrädarna från de här vänsterextrema gruppernas sida. Och till slut, och som jag tycker är rätt, så går de socialdemokratiska förtroendemännen och säger ifrån och sätter emot och visar, biter ifrån sig. Och då plötsligt så börjar de här extrema grupperna att gnälla och säga att de är förföljda och det ena med det andra. De har äntligen fått svar på tal och det tror jag är riktigt.
Men de har väl anledning att vara lite ängsliga också, de vänsterextrema grupperna. Om man ser till vissa saker som händer, alltså inslag i den här debatten och de här striderna som pågår. Vi har bland annat en, just där det gäller Volvo här, där en av de här trotskisterna, CAF, som är en av de som ingår i den här fackliga opposition, en väldigt liten organisation, som där arbetarkommunen här i Göteborg går ut och stämplar deras fackklubb som en mot facket och arbetarrörelsen fientlig organisation. Och i stadgarna så står det då att då ska uteslutning i förbundet ske. Jag menar, det väcker lätt tankar tillbaka till Metalls cirkulär 3. Där det alltså gick ut, som du känner till, att medlemmar av kommunistiska partiet icke får kandidera, icke får väljas till och icke kan inna förtroendeuppdrag inom förbundet. Och röster på dem ska inte räknas och sådär. Jag menar, finns det anledning till oro?
Du, efter dessa långa föredrag så ber jag att få återkomma till vissa grundfakta. Den svenska arbetarrörelsen är demokratisk och socialistisk. Den bygger på den demokratiska socialismens idéer. Den har utifrån denna idésyn alltid med kraft bekämpat de som har bekänt sig till läror som vi anser vara knutna till diktaturen, till kommunismen. Och det har gällt alltså Stalinkommunister och det har gällt kineskommunister och det har gällt trotskister som ju har en speciell infiltrationsteknik som gör att man måste liksom avslöja dem innan man kan ta den öppna kampen. Och det här har alltid pågått och det är en slags stolthet inom svensk arbetarrörelse att vi hållit demokratins fana högt och tänker vi göra det i fortsättningen också.
Olof Palme, jag ska läsa ett lite kortare föredrag för dig. De som tillhör oppositionen har lärt sig konsten att ta hand om människor och vinna deras tilltro. Allt fler fackliga förtroendevalda säger att detta är något som vi själva har missat. Var tror du det citatet kommer ifrån?
Jag tror det här var en intervju och inte en frågesport.
Vad kan vi tala om?
Försök. Det är Metallarbetaren, ledaren nummer 49, 1979.
Jo, men det kan väl möjligen hända att det händer att någon av dessa extremistgrupper i något fall tar väl hand om medlemmar och det är ju bra det. Men det ändrar ju icke deras politiska grundsyn. Och det tycker jag alltid att det finns alltid skäl att förbättra den fackliga verksamheten, att satsa på medlemmarna. Och jag, efter att ha gått en dag igår gick en hel dag på SKF. Och idag så har jag gått på Volvo en halv dag. Och jag blir imponerad utav de socialdemokratiska fackliga förtroendemännen. Därför att det är ofta ett otacksamt jobb. De utsätts åt och förföljs utav hela den borgerliga pressen för att vara pampar och vad det än är. De förföljs utav de här vänstergrupperna med i stort sett samma vokabulär. Det är i hög grad liksom, ofta är det just överklassens barn som har med sig vokabulären hemifrån och sen hoppar på facket från vänster. Men ja, men i detta så gör de sitt vardagsjobb. Och jag tror det är oerhört viktigt, inte att bara beskylla dem utan att ge dem stöd. För att de svenska löntagarna, arbetarna och tjänstemännen har idag en väldigt svår situation med kraftigt minskade reallöner, med risk för en växande arbetslöshet, med risk för ett undergrävande av den sociala tryggheten. Och därför så måste man hålla ihop kring facket. För att kunna försvara sina reallöner. För att kunna försvara sin sociala trygghet. Och för att kunna istället offensivt vidga möjligheterna att vara med och forma både företagens och Sveriges framtid.
Men en tredjedel av de närvarande vid Volvos slutmonteringsnominering till det fackliga valet, de röstade alltså fram en politisk oppositionsman i facket. Tror du inte att det bland den tredjedelen fanns en och annan missnöjd socialdemokrat, missnöjd med det som upplevs som pampvälde och som ett centralfack?
Men alltså, vi är ju, det är ju skillnad med de här oppositionen, att vi är demokrater. Och därför så har ju alla tider funnits olika typer av opposition, som vanligtvis kommunister, som uppträtt under olika opolitiska förklädanden ibland. Men jag tror att om du går tillbaks från 1925 till nu, så har aldrig kommunisterna haft så lite inflytande i den svenska fackföreningsrörelsen som idag. Så få förtroendeposter. Jag tror det är bra. Men det är klart att i ett ekonomiskt krisläge som vi befinner oss i landet, så växer visst på en jordmånen för den här typen utav grupper. Men det ska man besvara genom att offensivt kämpa för arbetarnas sociala och ekonomiska rättigheter.
Tror du att det fanns någon sos ibland då? Den frågan svarar du inte på.
Det är möjligt. Men det kan förekomma.
Du talade tidigare om vilka försämrade villkor som arbetarna har råkat ut för och kan råka ut för ännu värre i Sverige. Vi vet också att deras reallöner har sjunkit. En stridsfråga också på Volvo nu, det är ju frågan om den solidariska lönepolitiken. Volvo hade 1,2 miljarder i vinster. Facklig opposition är då motståndare till den solidariska lönepolitiken i socialdemokratisk tappning. Vem blir egentligen rikare på att den solidariska lönepolitiken tillämpas på Volvo?
Den svenska arbetarklassen. Jag menar, det har ju varit en oerhörd styrka för svensk arbetarklass helt enkelt. Att man haft en solidaritet, man har kunnat driva den solidariska lönepolitiken. Det är enbart därigenom som man kunnat röja upp i en rad låglöneträsk inom svensk industri. Nu är det alldeles klart att den solidariska lönepolitiken måste utvecklas bland annat genom införandet av ett system med
löntagarfonder. Du kan hålla med om att just idag, så som det ser ut idag med det systemet som det fungerar idag, så finns det ingen arbetare som idag får direkt glädje av att Volvoarbetaren avstår från att ta ut det som han eventuellt kan ta ut av Volvos vinster.
Ja, där får du ta, om du ska ha hur de ska driva sin exakta lönepolitik på Volvo och i Svenska Metallarbetarförbundet med. Det får du tala med dem, med de fackliga företrädarna. Det är en gammal grundregel att vi inte lägger oss i. Men principen om den solidariska lönepolitiken, den har vi stött. Därför att den långsiktigt har gynnat den svenska arbetarna som klass. Även om i enskilda fall någon hade kunnat vinna kortsiktiga fördelar på att svikta i solidariteten.
Det var Olof Palme den 20 februari 1980 i Göteborg. Arbetarrörelsen i Stockholm har ett arkiv för olika Palme-saker. Hans tal, hans skrifter och svar på brev och dylikt. Och där är en stridström utav forskare och studenter. Men även utlandet intresserar sig för Palme-mordet i stort.
Under hösten har Stellan Andersson märkt ett ökat intresse från forskare för Olof Palmes arkiv. Men hittills har det mest kommit studenter, svenska och utländska.
En grupp studenter som arbetar mycket med Palmes tal är de som nu läser retorik. Och då ska de då titta på hans Vietnamtal till exempel från 65 som är berömt. Och det talet tror jag finns publicerat på minst.
Det är en illusion att tro att man kan möta krav på social rättvisa med våld och militära maktmedel. Det är ytterligt svårt att vinna människors engagemang med löften om att försvara en frihet som de i verkligheten aldrig fått uppleva. Det leder lätt till frågan: varför fick vi ej friheten när den ännu ej behövde försvaras?
Olof Palme i det berömda Vietnamtalet i Gävle 1965. Det var Inger Arenander som intervjuade Stellan Andersson vid Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm. I Tyskland har utredningen kring mordet på Olof Palme den senaste veckan fått mycket stor publicitet i den ansedda liberala veckotidningen Die Zeit. Tidningen har gjort den mest omfattande genomgången av polisutredningen som hittills har presenterats för en tysk publik. En genomgång som utmynnar i att det är polisspåret som är det heta spåret.
Liberala Die Zeit, som varje vecka utkommer i Hamburg med en upplaga på 485 000 exemplar, vänder sig främst till de intellektuella i Tyskland och har en läsekrets på långt över 1 miljon människor. I den mån Die Zeits läsare har undrat över utredningen kring mordet på Olof Palme så får de denna vecka besked. På 4 helsidor med stora kartor och bilder. Die Zeits budskap är otvetydigt. Mordutredarna har medvetet eller omedvetet myglat med eller hoppat över viktiga delar i det så kallade polisspåret. Die Zeit slår fast att den tidigare spaningsledaren Hans Holmér gjorde sig skyldig till, som det heter, massiva rättskränkningar och att medarbetare inom den svenska säkerhetspolisen, inom Rikskriminalen och inom Norrmalmspolisen i Stockholm har uppträtt utomordentligt misstänkt i samband med mordet och mordutredningen. Vid tidpunkten för mordet på Olof Palme befann sig 30 poliser inom en radie av 400 meter från mordplatsen på Sveavägen, berättar Die Zeit för sina tyska läsare, som inte kan få något annat intryck än att det är just polisspåret som är det heta spåret i utredningen. Enligt Die Zeit så är det inte heller polisens utan journalisters förtjänst att polisspåret överhuvudtaget blivit intressant i utredningen. Och tidningen nämner där 2 svenska journalister som exempel, frilansjournalisten Sven Anér och Lars Borgnäs på Sveriges Radio och Television. Jan Mosander, Berlin.
Det var alltså rapporterat den 1 mars 1995. Om Olof Palme från ett program den 4 mars 1995.
Den gångna veckan så var det 9 år sedan Olof Palme mördades och då pratades det naturligtvis en del om Olof Palme.
Ja, man kan väl säga att den här tystnaden som det talas om att det gäller Palme, den är ju ett faktum. Och jag tror inte det beror på mordet egentligen, utan jag tror att det beror på den politik Palme stod för. Det var ju en politik som är väldigt främmande för oss nu. Det var ju fortsatt utbyggnad av den offentliga sektorn främst. Och det kanske skedde under 70-80-talen utan att man egentligen hade samma underlag som tidigare. Och det här ledde, tror jag, till att det är svårt idag att tala om den politiken som en förebild.
Mm. Vi ska lyssna på någonting av Olof Palme, eller hur?
Ja, det är från, jag tycker det är en så typisk bild av Palme som just visar hur man inte pratar idag. Det var alltså från den socialdemokratiska partikongressen 1975.
Rollerna i verkligheten, och man ska finna att reformismen är den enda värdiga vägen att bygga ett samhälle. Ty i verkligheten blir förändringarna alltid små. Stegen prövande, synfältet begränsat. Men det är i sammansmältningen av alla dessa små förändringar, av alla dessa prövande steg, det är när alla de enskilda synfälten breddas till en gemensam horisont som ett samhälle omdanas på den demokratiska socialismens grund.
Så där lät det alltså 1975 när Olof Palme höll sitt tal. Kan man jämföra Palme? Kan man jämföra honom med hans föregångare?
Ja, det tycker jag. Men jag tycker nog att Erlander var på sätt och vis radikalare, åtminstone inrikespolitiskt. Men Palme hade ju det här att han var så intensiv, att han var otålig och hetlevrad. Och det påverkade kanske politiken inte så mycket. Mm. Mer än utrikespolitiken, som ju bestod väldigt mycket av uttalanden och ställningstaganden. Och där var Palme ganska så naturligtvis annorlunda än vad de tidigare socialdemokratiska statsministrarna hade varit.
Efterträdare, man jämför med Ingvar Carlsson.
Ja, vågar man sammanfatta det så här så skulle jag säga att nedslagsplatsen blir densamma, men luftbanan skiljer sig en del jämfört med Carlsson och Palme.
Ja, vad tänker du på då?
Ja, det är just det här med liksom, som vi hörde här, just hur Palme liksom använder retoriken och liksom på något sätt. Men ändå så skiljer sig inte politiken på samma sätt. Det är klart att jag tycker i alla fall att det är betydligt mindre skillnader på de socialdemokratiska partiordförandena. Naturligtvis därför att de är också bundna av den och det parti som de leder.
Okej. Okay. Tack så mycket, Arvid Lagercrantz.
Den 25 mars 1996. Olof Palme mördades ju år 1986. Ännu 10 år efter mordet så finns fortfarande en huvudmisstänkt, Christer Pettersson. Men han är friad av hovrätten en gång.
Christer Pettersson, som ju frikändes i hovrätten, är återigen det hetaste namnet i Palmeutredningen. Nya uppgifter pekar ut Pettersson som Olof Palmes mördare enligt Palmeutredarna.
Ja, jag kan konstatera att under sista tiden så har det tillkommit en del uppgifter, en del nya uppgifter som innebär till sitt innehåll att Christer Pettersson sätts in i bilden på ett tydligare sätt än förut. Det är vad jag kan säga.
Vad kan det få för konsekvenser, menar du?
Ja, det får vi se då vart efter. För närvarande så har det bara den konsekvensen att vi tar till oss alla de här uppgifterna, kontrollerar dem så gott det går, och sen får vi se vad det kan föranleda längre fram.
Det är flera nya omständigheter kring Christer Pettersson som nu gjort att Palmeutredningen på nytt intresserar sig för honom. Bland annat har flera gamla bekanta till Pettersson berättat att han faktiskt har erkänt mordet.
Rapport har varit i kontakt med 2 personer i Petterssons umgängeskrets. Båda bekräftar för oss att Pettersson faktiskt erkänt mordet inför kamraterna. En kvinnlig bekant säger till Rapport att hon inte vågar berätta om det här vare sig för polisen eller i en intervju i tv, eftersom hon är livrädd för Pettersson. Den andra kamraten däremot låter sig intervjuas anonymt, och han har även vänt sig till polisen.
Ja. Dels har han skrutit om det i förtäckta ordalag.
Och dels förtäckta ordalag, får jag bara fråga, när du säger förtäckta ordalag, vad är det för ordalag exakt då?
Ja, det är i stil med att han sa då att det var nog jag som sköt. Och ibland har han sagt faktiskt det, att det var jag som sköt. Och,
men det tror inte han har sagt det här då för att lura er, för att på något sätt imponera på er då?
Nej. Och det här är oss emellan, så. Sprid inte det här nu, så. Utan skiter i hela, så. Ja, och då försökte jag fråga att vad fick du från vapnet ifrån? Fick du den från Sigge? Gav Sigge det vapnet? Nu skiter vi i det här, utan det var kanske jag som sköt, men än sen då, så. Än sen då.
Men den helt avgörande frågan är förstås om de här nya uppgifterna från Petterssons gamla bekanta överhuvudtaget är trovärdiga. Har du hört det förut att han skulle ha erkänt mordet för, ja, i olika sammanhang?
Ja, den typen av påståenden har cirkulerat vid olika tillfällen, det är riktigt.
Och vad har man sagt då? Vad är det för rykten som cirkulerar?
Ja, rykten om att han skulle ha lämnat uppgifter i kamratkretsen eller motsvarande då, som skulle ha haft avseende på hans roll i sammanhanget.
Han skulle alltså ha erkänt inför andra att han är
skyldig till mordet?
Ja, sådana uppgifter cirkulerar, ja. Men det har alltså inte varit möjligt att följa upp det så att det har lett det hela framåt på något meningsfullt sätt.
Det betyder att ryktena finns, men ni kan inte kontrollera om de är sanna?
Ja, vi kan inte kontrollera vilken bärighet de har i varje fall.
Utöver de här påståendena anser Jan Danielsson också att den så kallade Skevamannens nya uppgifter är mycket intressanta. Skevamannen, som han kallas, eftersom han satt i en bil av märket Chevrolet och var vittne till mordet. Och nu, efter 10 år, har han först till TV4 och sen också till polisen sagt att han faktiskt såg Christer Pettersson avlossa de dödande skotten.
Med det som jag vet och fått varit med om och sett på diverse videoupptagningar under det här antal år, så tycker jag att det är Christer Pettersson som var på plats.
Men det kanske allra viktigaste nya vittnesmålet mot Christer Pettersson, det kommer från den här mannen. Sigge Cedergren, känd som knark- och vapenhandlare och bekant sedan många år med Christer Pettersson. I mitten av januari i år tog Cedergren kontakt med polisens palmutredare. Svårt cancersjuk sa han nu att han ville lätta sitt hjärta. Och Cedergren berättade nu för första gången att han, bara ett par veckor före mordet på Olof Palme, överlämnat en revolver till Pettersson av samma märke och samma kaliber som sen användes vid mordet. Tidigare under alla år har Sigge Cedergren kategoriskt förnekat att han någonsin skulle ha gett Pettersson ett vapen. Men att han nu ändrat sig strax innan han dog, det tycker palmutredarna gör uppgiften mer trovärdig.
Naturligtvis är den intressant i och med det att han säger det på sin dödsbädd. Och därför ska det ju naturligtvis också utredas.
Ja, uppgiften som sådan är av mycket stort värde. Om det skulle innebära att Christer Pettersson faktiskt har haft ett vapen av aktuell typ och dessutom haft möjlighet att skaffa sig på samma vis ammunition av det slag som användes vid mordet på Olof Palme. Om det är riktigt så är uppgifterna av synnerligen stort intresse naturligtvis. Sen kan man ju då ställa sig frågan vilken tillit man ska fästa till uppgifterna, och det är jag inte beredd att utveckla nu.
Det faktum att den här personen lämnade uppgifterna på dödsbädden kan man säga, när han själv visste att han skulle dö inom en snar framtid, gör det att uppgiften blir mer eller mindre trovärdig?
Ja, jag har svårt att se att det skulle vara ägnat att göra den mindre trovärdig i varje fall.
Och Christer Pettersson har själv hela tiden i polisförhör och intervjuer förnekat att han skulle vara mördaren. Och han blev som sagt också frikänd i hovrätten.
Den 26 mars 1996.
Igår berättade vi här i Rapport om att spaningsledningen på nytt betraktar Christer Pettersson som det hetaste spåret i jakten på Olof Palmes mördare. En tidigare bekant till honom uppgav då att han skulle ha erkänt mordet.
Ja, dels han skrutit om det i förtäckta ordalag. Det var nog jag som sköt.
Men trots att spaningsledningen nu uttalar sig mer optimistiskt räcker inte de här nya vittnena och omständigheterna för en ny rättegång mot Christer Pettersson. Det anser flera ledande jurister som Rapport har talat med idag.
Det krävs dels att du har ett mordvapen som kan bindas till gärningsmannen och tidpunkten för mordet. Och sannolikt ytterligare några omständigheter. Ett erkännande till exempel.
Men det räcker inte med att bekanta till Pettersson säger att han har erkänt mordet?
Nej, det räcker säkert inte. För du måste alltså undersöka vad är det för bekanta och vad har de för motiv att lämna uppgifter. Är de riktiga och varför kommer de fram nu och så vidare.
Men den här personen som säger att han har överlämnat ett vapen strax före mordet till Pettersson då, om man lägger ihop alla de här omständigheterna, är inte det skäl nog för resning?
Ja, nu är det ju inte för att få Högsta domstolen att bevilja en resning, så det är inte fråga om att lägga klossar egentligen, utan det är fråga om en ny dramatisk omständighet som om den var känd vid förra tillfället sannolikt hade fällt Christer Pettersson. En sådan ny omständighet måste till.
Altin och andra jurister vi talat med idag anser att om de här nya uppgifterna som idag är kända hade funnits med vid rättegångarna mot Christer Pettersson, ja, då hade han troligtvis fällts för mordet. Pettersson själv kommenterade anklagelserna mot honom så här i Ulf Elvings radioprogram 5 i 3 i Radio Riks idag.
Ja, som jag ska vara jävligt noga så är det löss. Som tror att de 100 år efter kan få någon del av belöningen. Ja, det är ett par då, tydligen. Jag vet inte ännu vilka det är. Och jag skiter fullständigt i det.
Ja, du förnekar det här.
Tur för dem alltså, för att annars skulle jag slå ihjäl dem.
Men lämna dem. Vapenhandlaren Sigge Cedergren, han har ju sagt på sin dödsbädd att du fick en revolver av honom kort före Palmemordet. Är det sant?
Jag känner ingen triumf, jag känner ingen glädje eller någonting. Men han valde alltså att lämna jordelivet med en lögn.
Stora samarbetssvårigheter inom Palmegruppen. Utredningen haltar. 6 juni 96.
Inte nog med att själva spaningsarbetet aldrig ger något resultat. Dessutom är stämningen i Palmegruppen numera mycket dålig och missnöjet med spaningsledaren Hans Ölvebro massivt.
Ölvebro leder inget arbete. Han är bara spaningschef som får saker och ting föredragna. Det är så att vi som är utredningsmän, vi får arbeta för oss själva. Vi får ingen hjälp av spaningsledningen. Den operativa chefen, han sitter och läser handlingar och utredningar för oss som vi har hållit organisation på det. Men det som ska göras operativt, det måste en var utredningsman styra. Så att vi får inga direktiv eller ledningsfunktioner från uppifrån.
Rapport har också varit i kontakt med ytterligare 6 palmutredare, men ingen av dem vågar framträda offentligt med sin kritik av högste spaningsledaren eftersom de fortfarande jobbar kvar i utredningen. Men de säger samtliga att de delar Alf Anderssons uppfattning. Ölvebro får alltså kritik för att han inte längre aktivt deltar i spaningsarbetet. Han varken leder eller styr arbetet i någon särskild riktning enligt kritikerna. De anser att han gett upp. Det är i princip upp till var och en att göra så gott den kan och se till att spaningsuppdrag slutförs, säger en mordutredare. En annan berättar att ofta vet den ena handen inte vad den andra gör eftersom informationen från Ölvebro är under all kritik.
När man på eget initiativ drar upp ärenden och inte har någon svar på om det är med spaningsledningens gillande man gör det, då känns det frustrerande.
Alf Andersson säger att utredningen nu helt gått i stå. Och Hans Ölvebro får också kritik från Palmegruppen för att han gång på gång uttalat sig inför massmedia, till exempel när han utlovade en upplösning redan under våren, som han sa då, 1994.
Det är ju så att Ölvebros börjar med likna sagan om Tödde och Mödde. Det vill säga att han lovar att det ska bli en kostym. Och nu tror jag att han håller på och syr på fingertutten.
Och något som verkligen retat personalen i Palmegruppen är att Hans Ölvebro har tid att vara med i TV3s Efterlyst. Borde han inte lägga all kraft på palmutredningen, undrar de. Dessutom tycker de att det rimmar illa med den hotbild han säger sig leva under. Hot som gjort att han nu får tjänstebil och lägenheten betald av polisen. Varför exponerar han sig då i TV varje vecka, frågar sig utredarna. Normalt brukar en hotad person ligga lågt.
Dessutom är Hans Ölvebro misstänkt för brott. Han är själv inte främmande för att polisanmälan gjorts av en polis i Palmegruppen. Åklagare Thomas Lindstrand, som leder förundersökningen, ska före sommaren besluta om Ölvebro gjort sig skyldig till skattebedrägeri och olovligt brukande. Sedan sommaren 1994 har Ölvebro disponerat tjänstebil för sina resor mellan hemmet och jobbet. Han har också disponerat en övernattningslägenhet sedan 1993 i Stockholm, betald av Rikspolisstyrelsen. Ölvebro förklarar att han tvingades flytta från Stockholm efter att ett av hans barn blev hotat. Men skattemyndigheten godkände inte avdrag för dubbelt boende. Och Ölvebro förklarade då för sin chef Jörgen Almblad att han inte hade råd att pendla och betala för 2 bostäder och att han därför inte kunde stanna kvar på jobbet som spaningsledare. Jörgen Almblad såg dock till att polisen stod för övernattningslägenheten och att Ölvebro hade tillgång till tjänstebil. Men beslutet är inte diariefört så som reglerna säger, så även Almblad riskerar att ställas till svars för tjänstefel.
Ja, Hans Ölvebro, det är ju svidande kritik där. Har du gett upp i jakten på Olof Palmes mördare?
Nej, men det är självklart så att jag har hela tiden
uttryckt min optimism, men jag har ju också fått kritik för att jag är optimistisk, och det är klart att då vill man hålla en lägre profil. Mm.
Men halva Palmegruppen anser att det saknas ledning och styrning, att du inte är där och leder arbetet, att de får liksom dra i olika trådar.
Jag förstår att Alf Andersson är kritisk. För det visar sig under de åren vi har arbetat att han har inte haft samma uppfattning som den övriga gruppen i alla frågor.
Det är inte bara han, det är halva gruppen.
Ja, de ställer ju inte upp. Det är ju bara så att här säger man alltså att det är flera. Jag känner inte till.
Nej, men det är väl kanske ytterligare ett symptom på att det är något som inte är bra, eftersom de inte vågar framföra den kritiken. Det säger de direkt till oss, det törs vi inte säga till chefen.
Nej. Men då får vi väl klart ändra på detta då. Att jag ska ändra på mitt sätt på jobbet. Mm. Men jag kan inte förstå att det är på det här sättet. För det är ändå så att arbetet bedrivs på det sätt som man traditionellt gör på Rikskriminalens våldsrotel. Där vi alla har en viss arbetsuppgift. Och den ska då göras. Mm. Alla vet exakt vad de ska göra.
Har ni lite att göra på Palmegruppen i spaningarna efter Palmes mördare nu?
Ja, det är ju inte alls samma arbetsbelastning idag som det var 1988 när vi började. Och det är också det som är skälet att vi inte är lika många. Idag är vi alltså 13 poliser.